En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och så hälsar vi välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Patrik Syk heter jag, sitter här igen med Oisin Cantwell. Vi brukar ha med dig, Jinner. Vi ska prata poliser och juridik och lite sådana här. Nu ska du få prata om det du allra helst vill prata om, nämligen AIK.
Det enda som betyder något här i livet.
Exakt, så kan man ju välja att se det. Och förstås då, en AIK-ikon får vi väl säga. Micke Stare, välkommen tillbaka till podden. Det här är ju klubben där du fick ditt stora genombrott förstås. Du vann ett SM-guld med AIK. Jag förstår att AIK betyder väldigt mycket för dig.
Det är klart att jag har en historia i AIK. Jag var väl 10-11 säsonger i AIK med från ungdomssida och hela vägen upp genom juniorleden och seniorspel och så. Så det är klart att det kan man inte sticka med stolen med, att jag har såklart haft så stor påverkan på mitt liv och på min karriär såklart.
Säsongen har ju kanske inte riktigt blivit som man har tänkt sig, men därför att AIK har ju alltid ambitioner av att utmana om det där SM-guldet. Nu är man rätt långt bakom, precis som alla andra är långt bakom Mjällby, men man är på Europaplats just nu.
Så är det.
Spelschemat framöver ser gynnsamt ut. Det är väl, hur mår man som AIK-supporter just nu? Är det lite dubbelt? Känner man ändå viss tillförsikt till situationen? Det finns lite andra problem också på horisonten som ska komma till. Men...
Jag ska svara på den frågan alldeles strax. Men först skulle jag vilja fråga Mikael Stare en sak. Det är nämligen så att jag känner Daniel Kärnström lite grann. Och han har viskat i mitt öra att guldmatchen 2009 mot Göteborg. Där blev ju han inbytt och som alla AIK-are vet så avgjorde han ju med ett 2-1 mål. Han har sagt till mig att han fick stränga order i sitt öra när han blev inbytt. Du rör dig inte en jävla meter på offensiv planhalva. Det rådet lydde han förutom vid ett tillfälle då han följde med upp i anfall och också gjorde det där målet. Stämmer den här berättelsen?
Jag tror nog inte att det är. Däremot var det säkert defensiva instruktioner, men att han just på det sättet det kanske inte stämmer. Men att han, det är väl så att när man tar in Daniel Kärnström när det är 20 minuter kvar i en guldmatch, så det är inte så att man ska lägga bollen på ryggen.
Fan, alltså så här är, man ska ju aldrig kolla en bra story och jag borde inte ha kollat den här heller. Okay.
Nej, men att han skulle göra mål, det var väl inte så här jätteväntat. Så att, men defensiv inriktad instruktion hade han helt säkert, det lovar jag.
Ja, bra. En halvsanning åt
annars kommer ihåg. Däremot det jag kommer ihåg, det var att det jag kommer ihåg mest när det gäller honom, det var att jag hade pratat om i genomgången innan på hotellet om att han skulle se sig själv, att han skulle lyfta, att han inte, att han skulle lyfta bucklan i en svarte matchtröja och inte i en stor tjock sådär vintervarm jacka. Och det blev ju bra, det blev ju rätt.
Ja, det var fingertoppskänsla på att byta in honom, kan vi så här många år senare konstatera. Men Novel, du ställde en fråga här, Patrik. Hur mår man som AIK-are?
Ja, för att, jag menar, du är supporter. Ja. Supporterperspektivet tenderar att vara rätt kortsiktigt.
Ja.
Vi kommer till lite mörka moln som kanske hopar sig på horisonten. Men just här och nu, man har som sagt Europaplatsen, ganska gynnsamt spelschema, mycket kvar att spela för.
Ja, alltså jag mår i vanlig ordning skit. Det ingår i DNA-et för en AIK. Supporter, senaste borta matchen mot Norrköping lämnar en hel del övrigt att önska.
Det får man säga.
Jag var inte positiv inför den matchen. Vi har ofta svårt mot Norrköping borta. Så senaste guldåret 2018 förlorade vi en enda match. Det var borta mot Peking. Va? Det tenderar att gå åt helvete mot dem. Men, och att förlora matcher, det är ju inte hela världen. Det gör man då och då. Men som spelet såg ut, det var ju fullständigt bedrövligt. och det har ofta sett bedrövligt ut den här säsongen. Enstaka matcher, enstaka halvlekar. Vår senaste hemmamatch mot BP, där var vi riktigt bra i första halvlek. Det var kul att titta på AIK. Sen så var ju då andra halvleken ett haveri och hela insatsen mot Norrköping var fullständigt bedrövlig. Det är riktigt oroande i den matchen tycker jag, alltså, även när vårt anfallsspel inte funkar, och det funkar ju ganska sällan, så brukar vi ha en väldigt ramstark defensiv, men nu läckte vi ju bakåt, det såg ju otroligt virrigt ut.
Om du skulle göra, vi stannar kvar på planen Micke, göra en utvärdering utav AIKs spel den här säsongen. Är det en vägvinnande fotboll som Mikael ställer upp med?
Jag vill svara med att mitt svar blir att först och främst att om man ser till historiskt och ser till bara att AIK ligger i toppen i är man i trea för tillfället i Allsvenskan.
Mm, ja.
Man ligger trea i Allsvenskan. Man hade, ser man till hur tillbaka alla samtliga år som man har spelat, så är det så att så jävla många säsonger är inte mycket bättre än vad som är idag. Alltså rent resultatmässigt. Visst, absolut, man har vunnit ett antal gånger och så. Men man är trots allt väldigt högt upp i tabellen. Och man ser att det är absolut inget resultatmässigt fiasko om man ser till historiskt sett. Eller hur? Det kan man ju konstatera.
Nej,
om man dessutom ser till hur säsongerna jag var i Spanien och såg delar av AIKs förståndsläger i Marbella. Och såg några matcher där. Och såg man hur det såg ut då. Och vilken progression laget har haft sedan dess. Och att man trots allt har varit med. Och man ledde serien ett antal omgångar i våras. Man var jävligt starka. Och så vidare. Så kan jag säga så här, då tycker jag att AIK har gjort en bra säsong. Och att man liksom. Det finns inte ens ett snack om att man skulle kunna vara. Bara i mitten, utan man är totalt där uppe, man fightar sig om uppeplatserna. Däremot att spelet är, kan jag säga så här, kraftfullt, ramstarkt, kanske inte supersexigt, finessfullt, men att liksom att man tror man måste sätta allting i ett perspektiv. Sen så är frågan hur tar man det vidare. Det är mer det som jag tycker är intressant, så hur tar man det vidare. Men just nu så jag tror jag att AIK ska vara förhållandevis nöjda med det säsongen som har varit.
AIK, framförallt om man tittar utifrån, så känns det som de här eviga ytterligheternas klubb. Det är antingen full fart mot titlar, eller så är det kris och osämja och sportchefer som lämnar och så vidare. Är det just de här känslostormarna som är liksom attraktionskraften med AIK? Är det en styrka att det är så man... Upplever man det så inifrån också? Dels som supporter, men så vill jag höra dig också, Micke.
Det gör ju livet som supporter mer intressant, även om man också åldras i förväg. Alltså, AIK är ju en konstant pågående neuros. Simon Bank sa ju någon gång att AIK är mer kvällstidning än kvällstidningarna själva. Det tycker jag var väldigt väl fångat. Och det är klart att det har vid sin charm. Men jag tror att alltså, AIK har ju en potential som inte särskilt många klubbar har. I och med publikunderlag är ju grunden. Det ger för det första intäkter. Det drar till sig sponsorintresse. Det drar till sig medieintresse och sådär, va. Med mer harmoni i den här klubbens själ, och om det inte var så att tränare i tid och otid får sparken, sportchefer får sparken, vd kommer och går, med större kontinuitet så tror jag att AIK idag hade legat närmare Malmö i ekonomisk styrka och historiska framgångar och sådär. Så, nej, det är inte bra att det alltid är någon slags kris i AIK. Det hade inte varit bra för någon klubb.
Nej. Hur är det att ratta en sån skuta då, Micke? Det känns ju som att det är Allsvenskans svåraste jobb att träna AIK, åtminstone i motgång.
Stuart Baxter sa att träna AIK är som att slicka honung från en sylvass samurajsvärd.
Ja, det
Jag tycker det är ganska bra beskrivet. Jag tror att det är så, det är ju liksom, det är en fin linje mellan att vara fantastiskt och extremt jobbigt och katastrofalt. Ja. Så då, men det är klart att jag tror att det krävs, det är klart att jag tror att det krävs mycket för att vara elittränare i allmänhet, men jag tror att det krävs väldigt mycket att träna AIK i synnerhet. Så jag vill beskriva det liksom. Så att det är klart att det är, att träna fotbollslaget i sig, att träna och leda ett fotbollslag varje dag på träningsplan och på matcher, den är relativt samma oavsett om man är tränare i Sollentuna eller om det är i Indien eller om det är i Spanien, eller ja, det är ungefär samma sak, själva de som fotbollsmässiga mekanismerna. Där måste det klart att så ska man klara av, och det yttre trycket, det finns en någonstans en arrogans hos AIK supportrar och fans, alltså på, de har mest med den arrogans på ett positivt sätt, det vill säga någon form av någon form av självförtroende, kritiskt liksom ådra i det där. Alltså. Så att, men det är klart att man måste stänga av det där så mycket man kan. Och få, framförallt att få spelare och ledare att dra åt samma håll. Och det krävs ju sin man för att göra det, såklart. Mm.
Och på typiskt AIK-manér då, så inleddes den här säsongen med att med en liten storm. Man sparkade sportchefen med bara dagar kvar till premiären. Anledningen då var att man ville ha en ny inriktning, man ville ha en ny strategi, man ville titta mer på unga utvecklingsbara spelare. Man ville lägga om kursen helt enkelt. Va? Så här nu ett halvår senare, känns det som rätt beslut?
Det är för mig utan 100% insyn väldigt svårt att veta. Där och då tyckte jag att det var tråkigt. Jag suckade, nej, sparkar vi en sportchef nu igen. Samtidigt är det så att jag har ett stort förtroende för Fredrik Söderberg, AIKs vd. Och det säger jag inte bara för att jag känner killen. Han framstår som kompetent i mina ögon. Sannolikt den bästa vd vi har haft på länge. Och jag hoppas också att han blir kvar länge. Därför att i modern toppfotboll så är det så att det på något sätt börjar uppifrån. Man måste ha en kompetent styrelse. Man måste ha en kompetent vd. Och sen tar man det vidare neråt i hierarkin med kompetens på olika nivåer. Nu har vi sett exempelvis i sommarfönstret hur vi värvar väldigt unga spelare. Och det är ju den strategin AIK vill ha. Och så värvade ju upp, bevisligen inte Berntsen. Va? Så det var nog rätt beslut sett utifrån vad AIK vill. Men det här säger jag med reservation för att jag egentligen inte har den insynen som krävs för att kunna svara ordentligt på din fråga.
Och tittar man då på AIK och kanske framförallt det som har kommit fram under de senaste månaderna här gällande AIKs ekonomi, så känns det ju som att det har en väldigt stor påverkan på kanske det beslutet, men också det behovet av att ställa om.
Ja.
Det var rapporterat ganska stora förluster ekonomiskt. Man har ju enorma intäkter genom publiken. Alltså de AIK-överlaget som tjänar mest av alla på matchdagsintäkter, biljetter och allting runt omkring, men går ändå ganska grovt minus i ekonomin, och då ska man ju rädda det här genom att sälja av spelare helt enkelt, det är väl tanken. Och lyssnar man på Wieser Hansen, som ju är den som är sportchef nu då, de facto lite beroende, de är väl en trio där som har någon slags gemensam sportchefsroll. Så är det ju, han hycklar ju inte med att det är precis så det är, och att man kanske tvingas sälja spelare billigare än vad man hade gjort om man var mer trygg ekonomiskt. Man är tvingad att sälja spelare den här vintern för att få ekonomin att gå ihop.
Så är det. Alltså man tvingas sälja kanske till lägre pris eller sälja unga spelare tidigare än vad man har velat. Och så här har det nu sett ut i ett antal år. AIK har ju gång på gång räddats av plötsligt dyker upp någon QC Azar som vi säljer till Bayern München, någon AAA som inte har gjort många minuter och ändå lyckas vi kränga honom för väldigt många miljoner. Och det här är ju naturligtvis ohållbart i längden, och det vet ju också AIKs ledning. Men så här, Malmö spelar ju en egen ekonomisk liga, men vi har ju sett nu hur både Djurgården och Hammarby har byggt upp ett ganska ordentligt eget kapital som AIK saknar. Och det här måste förstås bli ändring på, men det är ju samtidigt en knivig situation. AIK måste spela unga, väldigt talangfulla spelare å ena sidan. Å andra sidan, har man bara ett gäng 19-åringar i laget, då kan man ju på sin höjd hoppas på en åttonde plats på sin höjd. Troligen hamnar man på nedre halvan i Allsvenskan, och det är ju ingenting som supportrar skulle uppskatta, och det ingår inte i AIKs självbild att det inte var något annat än ett topp tre lag. Så det är ju en svår balansgång.
Mm. Och vice versa, det var tydligt med att det är ju ingen som inte är till salu. Bud på vilken spelare som helst kommer, och så är det väl alltid i och för sig.
Alltså, så är det ju alltid i alla klubbar. Alltså, ja. Även de klubbarna som ligger långt över AIK eller allsvenska klubbar i allmänhet i näringskedjan. Va? Det är en kommersiell marknad, och i priset bara tillräckligt högt, ja, då nappar en klubb på ett anbud.
Hur är det att vara tränare i den här fotbollsvärlden då, Micke, när du ska planera en ny, för att jag gissar att planeringen för nästa säsong, den har liksom redan börjat. Den pågår nu bland sportchefer, bland agenter. Det är ett vinterfönster som är några månader bort som man ska börja kratta för, och sen så är planeringen, man har försäsong och så vidare. Om du inte vet vilka spelare du kommer ha kvar, det är klart att det finns några spelare som du är rätt säker på kommer lämna, men jag menar, det finns ju även i AIKs fall, men en Saletros till exempel, som är en spelare du bygger mycket av laget runt. Mikael har ju ingen aning om ifall han kommer finnas kvar. Förmodligen finns han inte kvar till nästa säsong, utan det kommer en europeisk klubb med ett bud som kanske AIK måste acceptera.
Jag tror att det bara konstaterar att liksom, det är den världen vi lever i. Vi vet om att vi har transferfönster att förhålla sig till, och där är liksom, däremellan så kan det ske saker och ting. Man har som tränare inte koll på vad som händer dagligdags gällande typ så här, om det har kommit intressen och sådana saker, de här rykten eller check via agenter, så det har man inte koll på i detalj. Däremot när det kommer liksom, sen såklart så har man ju hypotetiska resonemang kring att okej, om det kommer ett bud på honom, då ställer vi och sådana saker. Så jag tror liksom, jag vet inte, så länge man har en dialog kring det här, så det blir liksom en vardag hos den som är, det är bara att konstatera att det är inte som det var för 20 år sedan, utan nu är det en väldigt rörlig liksom spelartrupp som man har, och då handlar det om att man helt enkelt får se till att man får tänka på ett annorlunda sätt, man får vara mer flexibel, man får också givetvis se till att alltid ligga i förkant och se vilka spelare man ska kunna värva om den här spelaren försvinner, att man har alternativen klara. Svårigheten i det här är ju det liksom att det, som, att liksom, det finns en hierarki, och det är klart liksom att där man helt säkert hämtar, ja, det är ju från en lägre marknad så att säga, så, eller kanske yngre spelare, där kan man ju kanske mer säkerställa att de här spelarna kommer vi kunna få om vi vill ha honom. Men det här, sen finns det en hel del spelare som är ute i fotbollsvärlden som kanske hoppas på att en storklubb ska komma någonstans, och det gör inte det, och så blir det saker som händer, och så kan den här spelaren ramla på en som kanske inte hade varit intresserad för x antal månader sedan. Så det är mer att man måste bara vara mentalt förberedd på att det är som det är, och ligga i förkant när det gäller planering. Okay, vad är det för spelartyper vi behöver? Sen vilket namn det exakt blir, det är osäkert. Men däremot, vi behöver, vi tappar en central mittfältare med senioritet. Tappar vi honom så behöver vi få in den typen igen. Det är med de resonemang, sen exakt vem det är som hamnar där, så den är svårt att helt sia om liksom.
I tillägg till det här då, att man kan tvingas sälja, det är ju också så här att med de här knappt 40 miljoner som AIK har gått minus under de första 6 månaderna, man räknar väl med att man kommer landa någonstans ett minusresultat på mellan 60-70 miljoner för det här året. Det innebär att man kommer ha mindre pengar att investera tillbaks i efter man har gjort de här försäljningarna. Man sitter dessutom med ett antal tongivande spelare på utgående kontrakt, inte minst mittbacksparet då med Sotte och Isherwood som sitter på utgående kontrakt. Hur viktigt är att det här som tränare, Micke, att det här är löst så tidigt som, när hade du som tränare velat ha det här löst?
Men det är så här, alltså, som tränare så vill man ha i bästa fall så har, när man startar upp i Sverige andra veckan i januari eller efter nyår, då vill man liksom, då vill man ju såklart ha, det bästa är att då är truppen satt och så kan man träna några veckor hemma, så åker man på träningsläger, så förbereder man för cupspelet och så startar man med cupspelet med det laget som man tror ska spela ett seriespel. Sen är det bara konstaterat att där är vi ju inte, utan ofta så är det ju så att det tar x antal veckor, månader innan man har liksom den första truppen spikad som ska spela fram till det första till alltså nästa transferfönster. Men det är klart att liksom att basen måste ju finnas där. Man kan ju inte starta en försäsong utan liksom två tänkbara mittbackar exempelvis. Det går ju inte, utan att någon liksom basen måste finnas där, men någon att någon kommer in på vägen. Men som egentligen svar på din fråga, jag vill helst spela som från andra veckan i januari om man ska spela i Sverige så att man har det klart, men den, jag tror det är mer eller mindre utopi.
Är båda kvar när säsongen drar igång i vår, tror du, Oshin?
Jag skulle bli både förvånad och besviken om inte Sotte är kvar. Isherwood är jag mer osäker på.
En annan såklart tongivande profil som kommer försvinna, vad vi tror, vars kontrakt går ut, är John Guidetti.
Ja.
Vad betyder han för AIK 2025 just nu? Han är ju någonstans ändå en frontfigur, vare sig man vill det eller inte, med den karisman han har.
I våras hade jag förhoppningar på Guidetti. Han gjorde inhopp, han startade matcher. Det såg ut som att han äntligen var fri från alla skador och på riktigt skulle kunna bidra. Nu under hösten har han ju inte fått en minut och han är ute i media och klagar efteråt och sådär. Men jag tycker ändå, om man tittar på de här AIK Plus, alltså AIK har en egen mediekanal som man kan prenumerera på som gör reportage och inslag. Han verkar ju vara viktig i omklädningsrummet och en förebild för de unga killarna, men det räcker ju inte med den lönen han har, va? Så det här är nog det sista vi ser av Guidetti i en AIK-tröja i vart fall.
Kommer du sakna honom?
Både ja och nej. Alltså det är svårt att säga något annat med tanke på hur mycket han har kostat, att det har varit en floppvärvning. Men han är ju rolig och man tar ju med sig exempelvis det här avgörandet mot Bayern inför nästan 50 000 åskådare på övertid i fjol. Va? Det var ju fantastiskt. Va? Så det finns minnen, han är en karaktär. Han är ju underhållande att lyssna på, men i allt väsentligt har det ju ekonomiskt tyvärr inte alls blivit en värvning som vare sig klubben eller vi supportrar hoppades på.
En annan story som du har rullat under säsongen och som är värd att ta med in mot slutet är ju Mikael Thomasen. Hans ledarstil var ifrågasatt redan i våras. Den har liksom fortsatt den här diskussionen runt honom och gruppen under hela säsongen. Och det är klart att man måste kunna, att man ska ställa krav och så vidare, men har man sett tendenser på att spelargruppen inte orkar hela vägen under det här ledarskapet?
Alltså det man har sett, och jag menar, jag har ju en och annan källa på Karlberg, alltså spelarna har ingenting emot hård träning, tvärtom, de uppskattar det. Men inför det här Europa-äventyret som tyvärr blev fiasko, där fanns en möjlighet till några extra dagars ledighet. Jag vet att exempelvis spelarna i Hammarby fick en vecka där, och AIK har ju spelare från Danmark och Norge med ytterligare några dagars ledighet, så kan de pipa hem till familjen och koppla av lite och sådär. Det beviljade inte Thomasen. Det viskas om att det är en av anledningarna till att det gick som det gick i Europa. Sen blev de kompenserade efteråt med en vecka, men det var så dags då, den kom för sent. Så just där tror jag att jag skavt ganska ordentligt i truppen. Men träningsmängden som sådan, så vitt jag förstår, den har de inga problem med, utan tvärtom, den uppskattar de. Det är inte där problemet ligger.
Det är så här att om man säger flika in där, så är det så att frågan kring ett ledarskap och det är ju så mycket mer komplexare än om spelarna får två dagar ledare till ett FIFA-break eller inte. Liksom så, utan det är när det handlar om ledarskap, harmoni i en grupp, balans, förberedelser, hur man behandlar människor, vilken riktning man ska ha tillsammans med klubben. Alltså det handlar inte bara om det enskilda. Att fotbollsspelare får nog räkna med att på vägen under deras karriärer så har de fotbollstränare som har olika filosofier. Vissa är mjukare, vissa är tuffare. Man tränar mer, man tränar mindre. Jag tror att den grejen, det är en sak såklart. Sen är det ju helheten med det andra. Och då är det bara att konstatera att fotbollsspelare är ju väldigt sällan helt nöjda. Och man ska också vara medveten om att styrkan är också en svaghet. Jag lovar det att om resultaten inte går bra, om man tränar för lite eller för lätt, eller man ger för mycket ledighet, så lovar jag att då blir det en anledning. Och så tränar man för hårt eller man ger spelarna för lite ledighet, så blir det en anledning. Så att det där tror jag är liksom, allt det där måste man alltid ta med en viss nypa salt. Där måste jag, tror jag liksom att jag tror att det är med helheten, vad det är för typ av ledare, känslan i gruppen, hur kommunikationen är, hur man leder sin stab. Det är de sakerna, det är väsentligare frågor än om man har två dagar off eller inte.
Om vi blickar lite framåt då, det är klart att det finns utmaningar här och nu ekonomiskt, det finns spelare som kan vara på väg ut. Och eventuellt lite mindre liksom rörelse på rent ekonomiskt att få in spelare till nästa säsong. Men vad behöver man göra då för att utmana om guldet nästa säsong, skulle du säga?
Alltså jag tror att det kan egentligen inte krävs särskilt mycket. Alltså AIK har ju, även om spelet inte alltid sett särskilt vackert ut, för att uttrycka det diplomatiskt, vi ligger trots allt trea och vi har ett hyfsat återstående program. Framförallt är det så att om jag minns rätt, så är 4 av 6 återstående matcher på hemmaplan. Och på nationalarenan är AIK starka. Vi vinner de flesta matcherna där eller spelar oavgjort. Vi förlorar väldigt sällan på hemmaplan. Så jag har trots allt viss förhoppning om att vi kan faktiskt sluta topp 3, vilket ju kanske säger någonting också om kvaliteten på allsvenskan. Men och sen inför nästa säsong, med tanke på att det ändå finns en bra grundstomme, det kan räcka med att träffa rätt på ett par tre nyförvärv, så är man definitivt en guldkandidat. Så små verkar marginalerna vara.
Jag tror så här, att om man går tillbaka igen till Jungrette-frågan, så kan vi konstatera det liksom att AIK behöver en första forward som kan leverera. Och det är klart att på våren, när man såg att, liksom, att de minuterna Gudette var på banan, så har även fast han är karismatisk, han är en bra förebild för de unga spelarna, många ser upp till honom och han är ju uppenbarligen bra i media och intressant i media och allt det, typ så, absolut. Men han är också, när han har varit som bäst, så är han fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare. Så jag tror att fokuset måste vara att om det inte då är han som det är högst tveksamt om, med hans skadehistorik och ålder och allt det, så måste man hitta en första forward som har mer kvaliteter, bra i boxen, kan länka spelet, alltså ha extraordinär kvaliteter. För att man kan bara konstatera att ska man vinna ett SM-guld, så måste man ha antingen ett extremt starkt kollektiv och höja nivån på spelarna totalt, själva bredden, eller så måste man också ha några spetsspelare. Och det är bara konstatera att de säsongerna som AIK har varit bra historiskt sett, så har man haft några extraordinärt bra spelare i ett starkt kollektiv, och det är det som då det är då man kan vinna SM-guld. För att AIK ska finna en riktigt bra forward, det är ju helt centralt för om man ska vara med och kunna vinna SM-guld.
Vi hade ju det i form av Pittas. Han var extraordinär och kunde göra mål på halvchanser och diverse omöjliga situationer och så. Men honom var vi tvungna att sälja. Mm,
så är det. Viktig match i helgen. Gais hemma, en av huvudkonkurrenterna kanske till den där Europaplatsen.
Ja, svår match. Gais är bra. Vi slog dem borta. Trots debaklet i Norrköping så har jag goda förhoppningar inför den där matchen. Men det kommer bli jämnt, det kommer bli tufft. Det är en intressant match.
Som sagt, AIK hemma och borta är lite olika ljus. Ja, så är det.
Ja, så är det i allra högsta grad. Ja.
Vad tänker du om den matchen, Micke?
1-0 AIK.
1-0 AIK. Du fick ju rätt förra veckan för övrigt att Öster skulle ta poäng utav Mjällby. Det gjorde de. Du är inte förvånad överhuvudtaget.
Nej, det är faktiskt inte alls så klart att det hade kanske inte, sen var det ju straffräddning och grejer sen. Jag tror att Öster grejer, det tror jag faktiskt, de har fått en riktning framåt här nu, så att det känns som att Värnamo och Degerfors var det jobbigt. Sen så är det klart, sen finns det några lag där som är, jag tror Norrköping skulle vara väldigt, väldigt, väldigt viktig seger för Norrköping mot AIK, så att nu får vi se också hur Häcken responderar, men att ja, de är väl tillräckligt bra egentligen för att inte ens vara i närheten av det där.
Ja, men där hör ni. 1-0 till AIK mot Gais då.
Ja, det köper jag. Inget är så vackert som en 1-0-seger om man håller på AIK.
Ja, men sådär stökigt, 84 minuten, ett par utvisningar under matchens gång.
Ja. Min grej med 1-0-segrar är att det är det vackraste som finns, men först efter slutsignal, därför att det är fullständigt mardrömslikt att sitta där sista 5-10 minuterna och veta att bollen kan ju studsa hur som helst och plötsligt har vi en kvittering och ett motståndarlag som har fått blodat tand och plötsligt sköljer över oss i våg efter våg efter våg för att till och med vinna matchen.
Det är ju Gais också, så de kommer ju inte hålla igen.
Nej.
Men å andra sidan så är det så att en 1-0-seger gör ju också så att det behåller också ödmjukheten. 1-0 betyder som att okej, man vinner, man spelar med knipen på stupen, man hanterar det. Så att jag menar att vinna med 1-0 så det bygger lag. Sen så vill man alltid vinna med 2-3-0 och känna sig safe så liksom så. Men att man får inte glömma bort det att uddamålsseger bygger ödmjukhet också. Både självförtroende och ödmjukhet.
Ja, men där har ni det. Hörde ni, vi följer upp det som händer i helgen. Flera spännande matcher runt båda strecken. Och sen så hörs vi igen på tisdag när Sportbladet Allsvenskan är tillbaka. Tack Oisin, tack Micke för att ni var med idag. Tack ni som har tittat och lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.